Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som sitter i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en person som varje gång jag träffar henne har jag sagt så här: jag måste få intervjua dig, jag måste få intervjua dig. Äntligen har jag det här. Välkommen Monica Englund.
Tackar, 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 tackar.
Och det var inte jag som fick hit dig.
Nej, det var det inte, det var Sickan.
Ja, vi har gemensam bekant.
Sickan med paraffinhänder.
Sickan Ackerfeldt som jobbar på hälsoteamet i Tyresö.
Jättehärlig tjej.
Ja, och hela det stället är fantastiskt.
Ja.
Ja. Och du berättade lite om ditt, om en sak som vi ska ägna det här programmet åt. Och då hade hon tipsat mig, ring Monica Englund, för hon hade övertalat dig att komma hit.
Det gjorde hon faktiskt. Men när hon sa att hon var bästa kompis med dig,
ja,
så tänkte jag, ja, järnvägar, vad världen är liten. Då ser jag man nappar. Och sen ringde du samma eftermiddag. Ja. Jätteglad blev jag.
Ja, Sickan ringde till mig och sa, nu har jag fixat världens bästa. Men du ska få presentera dig själv lite kort. För jag vet ju att många Tyresöbor egentligen borde veta vem du är. Men det var ett tag sedan du figurerade i media. Så du får berätta lite om dig själv. Vem är Monica Englund?
Det blir hela programmet. Alltså jag är 82 och ett halvt år gammal. Noga med halvåren så här på slutet. Jag har varit Tyresöbo sedan 1976.
Mm.
Och jag tror att de flesta som reagerar när de ser mig, det är de som har mött mig antingen för att de har gift sig eller varit på bröllop. Eller också har de varit på begravning och sett mig i det sammanhanget. För ja, sen jag blev pensionär så har jag börjat så att säga jobba i kommunen som frilansande borgerlig begravningsofficiant och som vigselförrättare.
Och de gånger jag har träffat dig har du sagt att det är en av de roligaste, viktigaste jobben du har. Framförallt när det gäller begravningar.
Det är det roligaste jag har ägnat mig åt i hela mitt liv.
Ja, men det är helt... vi ska inte prata så mycket om just det. Alltså jag måste ju få göra fler program med dig, för vi har ett annat ämne som vi nu håller lyssnarna på halster. Men du också, har också haft ett långt yrkesliv, framgångsrikt sånt.
I alla fall omväxlande.
Ja.
Jag är lärare i grunden. Jobbade med små barn. Utbildade mig till speciallärare. Hoppade över till högstadiet och hade hand om dåtidens värstingar i Skogås. Det var i början på 70-talet.
Och värstingar på den tiden, de var inte så värstingar va?
Nej, jag reste med dem till England och det gick bra. Vi höll hus i en lägenhet i centrum. Och ibland knackade polisen på dörren och då öppnade jag och sa, ni får vänta till vi är klara. Det var en helt annan situation.
Ja, det var det.
Det är skrämmande när man vet vad som händer på samma skola,
ja,
nu.
Ja. Och sen gjorde du en karriär som, vad ska man säga, facklig förtroendeman.
Ja, karriär är ett fel ord, men jag hittar inget annat. Jag jobbade aktivt fackligt i kommunen och i länet. Och till slut så hamnade jag då i förbundsstyrelsen i Lärarförbundet.
Just det, det är förbundsstyrelsen, Lärarförbundet. Och då, på den tiden fanns det två förbund.
Nu det fanns tre.
Fanns det tre? Nu har de slagit
ihop
sig.
Det fanns till med fyra när jag kom dit första gången. Så ja, gammal är jag. Men ja, när jag kom in i det Lärarförbundet, då fanns det Lärarförbundet, Facklärarförbundet och Lärarnas riksförbund.
Och vilka organiserade ni?
Vi hade de som var låg- och mellanstadielärare, ganska mycket högstadielärare.
Ja.
Facklärarna hade de som hade yrkesämnen och framförallt också förskollärarna.
Ja. Och det var en väldigt, väldigt viktig tid, för att när jag gick i skolan då strejkade lärarna.
Ja, jag har stått på Sergels torg och hållit strejktal och min dotter sjöng en låt där, det glömmer jag aldrig. Dags att reagera, vi måste protestera på
det. Ja, och jag vet att vi tyckte det var ganska bra när lärarna strejkade på föräldraskolan och gick på högstadiet, för då fick vi liksom eget arbete. Vi fick vara i skolan tror jag till och med, det var något konstigt där, det fanns ju några som kunde jobba. Det tyckte vi var ganska häftigt.
Det är klart det var skönt. Och jag tror att under de där åren med mina värstingar på Skogåsskolan så sådde jag nog ett och annat fackligt frö. För några blev fackligt aktiva på McDonald's och sådär när de började jobba sen. Så det är jag glad för.
Mm.
Men fackligt arbete, jag vill inte kalla det för arbete. För det var mitt engagemang. Alltså.
Ja,
det var inte för lärarna skulle jag vara fackligt aktiv från början. Utan det var för att jag ville göra skolan till en... till en bra plats för de som var där. Det vill säga både för eleverna och för oss vuxna.
Ja. Alltså jag har ju sett dig som en engagerad människa. Och jag träffade ju dig första gången. Det var 1999.
Jag minns det.
Ja. Vad hände det året 99? Eller efter valet 98?
Det var en chock faktiskt. Nu blir det en historia igen.
Ja.
Alltså jag hade... ett hjärtebarn som var ett företag som jag hade tillsammans med mina vänner. Det heter Framtidens skola.
Aha.
Och vi hade fått för oss att vi skulle göra skolan till en plats som var till för eleverna.
Mm.
För min kompis Bodil Jönsson, hon sa så här att Monica, det är något konstigt med skolan.
Bodil Jönsson, hon som har skrivit boken om tiden.
Visst, hon är en av mina mentorer kan jag säga. Alltså, förebilder. Hon
så
är,
klok människa.
Finns ingen i närheten av henne.
Jag kan tänka mig det.
Och så kan hon säga saker så enkelt. Hon sa så här, det är något fel på skolan. Det är den som vet mest ställer frågor. Och den som vet minst ska svara. Det borde ju vara tvärtom.
Aha,
och det var det vi försökte i 10 år. Efter mitt lärarfackliga engagemang då, så blev det här av olika skäl. Och vi tänkte, vad tar alla glada 6-åringar vägen?
Just
det. Är någon som har sett någon så glad som ska börja årskurs 7? Nej.
Aha, du menar så?
Ja, det finns ingen...
Att man är glad hela vägen fram till...
Första dagen.
Första dagen och sen...
Sen lär man sig att ha tråkigt i 13 år.
Aha, du menar så? Du menar att det inte alls samma engagemang för att börja 7:an i
högstadiet? Nej. Någonstans tog lusten slut, inbillade vi oss.
Ja.
Så i ungefär nästan 10 år så höll vi på med ett projekt, ett arbete som vi kallade Framtidens skola. Men sen började vindarna blåsa åt andra hållet. Det skulle vara ordning och reda och mer betyg och så.
Mm.
Och då tänkte jag att vi kommer inte kunna klara det här projektet som vi har. Och så fick jag frågan när man ville stå på den där listan i politiken igen. Jag tänkte, alltså, ja, varför inte? Och så gjorde jag det.
Och då var det så här ute i Tyresö. Du hade Socialdemokraterna makten, jag vill säga.
Ja.
Ja. Och
jag var inte det minsta engagerad i politik. Men däremot hade jag suttit tillsammans med Lars Leijonborg och Janne Björklund i timmar innan Janne blev vald.
Och pratat
skolpolitik tillsammans med andra som också hade en liberal stämpel.
Ja.
Men vi lyckades ju inte.
Nej.
Så när jag sen då skulle företräda Liberalerna i Tyresö, för det blev ett sånt lyckat valresultat för det partiet.
Ja, för 1998, då förlorade Socialdemokraterna och sen blev det faktiskt 20 år av en moderatstyrd kommun. Så du var den första ordförande i kommunfullmäktige efter Anna-Britt Asp,
var det,
va?
Ja, det var det. Och det är ju helt barockt egentligen. Alltså, jag hade ingen som helst erfarenhet av politiskt arbete. Mer än att jag hade suttit en mandatperiod under Bengt Westerberg-effekten när den förde mig dit. Men jag hade ju ingen ny erfarenhet att vila mig på. Och när jag då kom in i fullmäktige så ringde jag och sa att ni får hoppa över mitt namn. För jag kan inte företräda det partiet eftersom Janne och jag tycker så olika i min hjärtefråga.
Mm.
Och de blev ledsna. Men så ringer de och frågar, men ordförande i utbildningsnämnden kunde vara något för dig. Mm. Jag slog ifrån mig med bägge händerna och sa det var det värsta jag kunde tänka mig. Men sen kom frågan om fullmäktigeordförande.
Det är det finaste uppdraget man kan få i en kommun.
Ja,
en högsta, ja.
Jag fick veta det av mina vänner som sa, du måste sova på saken i alla fall. Och då tänkte jag ju, ordförande, det här har varit i hela mitt liv. Jag har ägnat mig åt att hålla i den där klubban. Det kan ju inte vara värre i Tyresö.
Nej.
Så jag gick på någonting som man kunde kalla för någon sorts, jag har aldrig varit på någon anställningsintervju, men det här var i alla fall en intervju med politiska företrädare som grillade mig. Och sen så sa de att vi vill att du ska åta det här uppdraget.
Ja, ja.
Och då gjorde jag det.
Mm. Och då var jag helt ny i kommunfullmäktige. Jag hade varit med på något möte, för man väljs ju på hösten. Och sen kom ett nytt fullmäktige på nya året. Så jag hade sett Anna-Britt Asp som hade en hård förklubba. Och sen kom du och var en väldigt klok person. Så för mig var ju du den här ordförande som jag ville ha, därför jag var också ny i politiken, jag visste heller ingenting om det här. Jag tänkte demokrati, det måste innebära att man pratar med varandra, inte mot varandra. Och du skapade, tycker jag, en väldigt bra stämning där. Och du kunde gå på folk och säga, det du gjorde tyckte jag, det är att du, det som idag kallas för käbbel, men när man bara politisk pajkastning, det var inte därför man gick med. Man ville ju inte hålla på och tjafsa om småsaker.
Nej, jag försökte att alla skulle känna att de kom kunde komma till tals.
Ja.
Särskilt tjejerna naturligtvis. Ja. Eftersom gubbarna hade tagit så oändligt mycket plats.
Ja.
Och jag visste ju inte vem den ena eller andra var.
Du kände inte
jag folk. Kände inte dem alls. Jag hade inga bindningar varken åt höger eller vänster eller mitten.
Nej.
Så att jag kunde liksom agera precis bara utifrån eget huvud.
Ja. Det här ska jag vilja göra ett eget program med dig om. För det här kan man utveckla väldigt mycket mer. För att du satt då i 4 år. Efter dig kom Svenna Svenberg, moderat, Hans Lindberg, moderat, Jan Larsson, Folkpartiet eller Liberalerna, Mats Fält, Moderaterna. Och sen efter 20 år, 2022, då kom Anders Linder som ordförande. Så han har ju suttit ganska många år nu. Så det här är en egen grej. Hur tycker jag, vad ska man säga, de politiska samtalen har förändrats. Det ska vi ha ett eget program. För nu ska vi prata om precis den här rollen som du har haft. Nämligen först då som borgerlig vigselförrättare.
Mm.
Men sen att du har träffat på väldigt många människor i och med att du även kör begravningar. Officiant heter det, va?
Ja, det heter det.
Ja, och du har lärt känna väldigt många
människor i Tyresö. Jag vet
i inte. Nöd?
Ja, i nöd. Så jag trodde faktiskt att jag visste hur man skulle reagera när någon nära går bort. För jag hade ju mött så många och suttit i så många kök och vardagsrum.
Ja.
Och pratat om just det här. Vad gör man nu?
Ja. Och är det inte så när någon anhörig dör, att då har man ju bara en kort tid på sig. Och liksom, först måste man ordna begravningen.
Och först går man ju till begravningsbyrån.
Ja.
Och där pratar man om allt praktiskt. Och är det då så att man vill ha en ceremoni för att ta farväl av sin nära och kära. Och är man då med i Svenska kyrkan, då är det kyrkan som tar hand om det. Men är man inte det, då erbjuds man att få en borgerlig officiant, en sån som jag.
Mm.
Och för att bli det behövs det ingen utbildning alls. Det finns lite kurser har jag sett. För mig gick det till så här att jag satt med ett par som skulle gifta sig. Och så gick tjejen på toa och då säger han plötsligt, har du begravningar också? Jag tänkte, det var väl en väldigt konstig fråga att ställa just nu.
Mm.
Men då visade det sig att han och hans bror och pappa har en begravningsbyrå.
Aha.
Och efter några månader så ringer han till mig och säger, Monica, kan du ta en begravning? Det är en kvinna i Krusboda som har gått bort. Och då hör jag mig själv säga, ja det tror jag nog. Och efteråt tänker jag, har du inte lärt dig någonting? Hur kan du säga ja till något som du inte har en aning om? Jag hade aldrig varit på någon borgerlig begravning.
Nej, det är de finaste tycker jag. Min mamma fick en borgerlig begravning och det var Sven Lionell, känd från kulturen som höll. Alltså jag var lycklig, för jag satt där och var lycklig. Jag var euforisk över den här fina tillställningen som var helt på hennes villkor.
Ja, men det är ju det som är så att säga själva det fina. Det är så att jag säger att det har varit roligt.
Ja.
För man känner sig ju glad när man känner att man har gjort någon glad.
Ja.
Vet du, jag har 3 män som har bett mig att skriva upp att jag ska begrava dem den dagen de dör.
Ja.
Alltså kan man få ett bättre betyg? Det är helt, helt obegripligt för att jag gör egentligen ingenting mer än försöker uppfylla vad familjen önskar och vad som passar den personen.
Ja, ja. Och är det inte så här också att när man själv får lov att bestämma lite hur det ska vara och liksom, ja, då får man ju lägga sin egen prägel på. Men sen den här ceremonin, för det här förstod ju inte jag innan de närmade, alltså jag när jag var yngre förstod jag inte varför ska man gå på begravningar för. Men att man har ceremonier, går runt när kistan, blomman, allt det här som man har som gör på något sätt att man får sörja. Alltså, jag visste inte om att det var viktigt att sörja förut.
Det tror jag är väldigt viktigt. Men jag känner att på mina begravningar så vill jag gärna att människor också ska le.
Ja!
Man ska känna att just det, så där var han.
Man hyllar ett liv.
Exakt.
Man hyllar ett liv.
Försöker komma ihåg allt som man vill komma ihåg.
Ja.
Och när man går därifrån, när ceremonin är över, då hoppas jag alltid att hoppas de nu kan berätta alla de här historierna som de har kommit på när de sitter här.
Ja.
För tillsammans så skapar de ju en mycket mer fullödig bild av den här personen än vad man gör var och en för sig.
Och efteråt det här, det har en minnesstund.
Ja, alltså allting formellt är ju precis som på en så vanlig kyrklig begravning. Ja. Det enda som skiljer brukar jag säga när jag jämför med en nära vän som är präst, det är att hon har någonting som hon då kallar för överlämnandet. Det har ju inte en borgerlig. Utan vi har bara en enda person i fokus. Och det är den avlidne. Vi har inga andra som ställer anspråk på att vi ska lämna någon varken hit eller dit. Utan den som känner att man vill ha det så får ju göra det under den här stunden också.
Ja, fantastiskt. Men då händer det obegripliga även för dig.
Ja, och då kan jag bara konstatera att det hjälper ju inte om man så har varit på 1000 begravningar. För det är något helt annat när det drabbar en själv.
Din man, vad heter han?
Olle
heter han.
Han gick bort dem före nyårsafton när han skulle gå ut med hunden. Och kom inte tillbaka. Så det var...
Ni var inte ens beredda på det?
Nej, det var vi inte.
Han var helt fullt frisk och...
Nej, det var han inte. Alltså, vi är ju samma ålder ungefär. Ja. Så det är klart han
du får
hade
tala kräm... om vilken ålder det är.
Ja, han var 82.
Du, okay, han var 82.
Och jag är äldre nu än vad han var då.
Till 82 och halvt, ja.
Precis. Men i alla fall så, han hade en diagnos. Mm. Och den skulle naturligtvis innebära att förmodligen skulle han dö av den. Men inte då.
Nej.
Det kunde ta år.
Ja.
Så att det var en helt annan anledning till att han dog.
Så det blev en chock?
Helt en stor chock.
Ja.
Ja, jag hade ju mött så många kvinnor som hade mist sina män. Och som var så förtvivlade. Just självklart i mötet när vi skulle planera ceremonin. Men sen bara dagarna efter när allt det praktiska kom till.
Ja.
Och där stod ju jag också. Men jag var ju förberedd på något sätt på att det här skulle kunna ske.
Men du var mest förberedd på själva ceremonin, begravning,
ja,
allting.
Det
kunde ju du.
Det kunde jag. Och jag valde faktiskt en kyrklig ceremoni för Olle.
Aha.
Bara för att inte jag skulle tycka att det var precis som när jag är där.
Aha.
Så det kändes för mig väldigt, väldigt, väldigt viktigt att hans avsked skulle bli... Något som var bara för honom. Och han ville gärna det också.
Aha, så att det var... Vilken kyrka blev det?
Tyresö kyrka.
Ja, men den är ju fantastiskt fin.
Alltså för mig så blev själva begravningen en högtidsstund på det viset. Ja. Jag behövde inte liksom blanda in mig själv och mina jobb i det.
Mm. Och vi har väldigt duktiga präster. Och...
Jättegulligt.
Vem var det som höll begravningen?
Ja, det var faktiskt en god vän till mig. Men vår kyrkoherde, som jag precis nu inte kommer ihåg.
Rebecka.
En otrolig tjej.
Ja. Det är det.
Helt otroligt. Hon ser inte alls ut som på bilden på hemsidan. Alltså.
Nej, okej.
Okay, ja. Och träffa henne i verkligheten.
Ja, ja. Jag har träffat henne. Jag har intervjuat henne många gånger. Jag brukar ofta gå till Bolmadalens kyrka och intervjua folk där. Jag tycker det är en jättebra samlingspunkt.
Ja, hon är faktiskt en person som jag beundrar väldigt mycket.
Ja.
Men de här bekymren, att jag hade föraningar om det, beror på att... Faktiskt för 7-8 år sedan så fick jag ärva ett hus. Det är ju sånt där som man tror händer andra. Men man ärver ju inte pengar utan man ärver problem.
Ja, man ärver utgifter.
Så att Olle och jag fick gå till banken 2017 och ta ett lån som vi stod båda för. Och så tänkte jag att nu gäller det att jag åker till banken så fort som möjligt. Så att redan bara någon... Ja, före begravningen så åkte min son och jag till banken. Då hade jag ringt ett antal gånger för att få boka en tid.
Mm.
För jag tänkte, får jag bara möta en människa på banken så jag kan berätta om min situation och hur vi har tänkt. Men man fick ingen tid. Det gick inte förrän bouppteckningen är klar, sa människan.
Precis så.
Och då tänkte jag på
och bouppteckningen tar ju flera månader,
ja,
va?
Visst,
tre
visst.
Månader eller ja, någonting sånt.
Ja. Då tänker jag på Tage Danielsson. Vem var det av dem som skrev? Vad i helvete har de för sig i banken efter tre?
Ja.
Ja, nu kan man säga, vad i helvete har de för sig i banken överhuvudtaget? För nu får man inga pengar där, inga kontanter. Och det finns inte heller några människor där.
Nej.
Man kan inte träffa en levande människa.
Nej.
Nu hade jag ju ändå, kan man säga, tur som har en bank som har ett kontor. Och i det kontoret finns det ändå personer. Men som sagt, då tänkte jag så här, då åker vi dit till kontoret.
Ja.
Så min son som är jurist, han och jag åkte dit, tog en nummerlapp. Och det stod en kille där och jag bad då få de papper som jag behövde för bouppteckningen. För att är man i samma bank så fick jag brev om att man skulle hämta på banken. Och efter många om och men så fick han fram de där pappren. Och så säger han, jag ser att ni har ett gemensamt lån. Ja, just det, säger jag. Det skulle jag vilja prata om. Kan du se hur det ser ut ungefär? Och så rotar han lite där på sin dator och så säger han, ja, det fattas ju lite här. Du har så låg pension. Ja, hur mycket fattas det då? Då sa han 800-900 000.
Vad då fattas?
Ja, för att jag skulle få ett lån.
Jaha, du skulle ta över hela lånet.
Jag skulle ta över lånet, jag har för låg pension.
Jaha, just det, ni hade ett lån tillsammans.
Tillsammans som jag skulle överta, trodde jag. Ja. Men det hade jag ju hört att det var problem för många. Mm. Så jag tänkte att det kan ju inte vara problem för mig. Nej. Jo, då min pension var för låg. Och då säger Niklas, sonen min, att men jag kan gå i borgen för mamma.
Mm.
Och svaret blev, man har inga borgenärer.
Ordet finns inte längre.
Nej, men det tänkte inte vi på.
Nej.
Och då säger både han och jag nästan i mun på varandra, vad ska jag göra då? Och då säger killen, byt bostad.
Men ni bor inte i det huset än? Ni bor i det huset?
Jag bodde i det huset. Jag bor kvar i det huset.
Du bor kvar i det huset.
Ja, det borde jag beskrivit. Mm. Alltså det där arvet innebar att jag och min man bor i det huset som vi ärvde.
Aha.
Min son bor i vårt gamla och min dotter bor i ett nybyggt hus på samma tomt.
Men vad bra.
Så vi har liksom planerat för att vi blir äldre. Att vi skulle bo nära våra barn och de skulle ha nära till oss.
Men det är jättebra.
Så istället för att ta och sälja stället och tjäna massa pengar så tog vi en skuld på 2,5 miljoner för att åstadkomma det här som vi tyckte var så bra allihopa.
Ja.
Och så säger människan, jag kan inte kalla dem för något annat, byt bostad. Alltså det var som att slå en hink vatten över mig.
Ja, förstår ni.
Konstigt att inte Niklas visste att man har bytt ut ordet borgenär mot medsökande. Eller medlånetagare kanske heter, jag vet inte.
Ja.
Men hur som helst så sa han att jag skulle gå in på deras hemsida och söka om att få ta över lånet. Hemsidan hade inte en enda sida som gick att använda för mig.
Nej.
Man kan säga att de knöck 2 månader av mitt liv. För i 2 månader hade jag inget annat i huvudet.
Nej, därför du var ju helt... Du kanske skulle mista ditt boende som du hade byggt upp.
Precis.
Som ni två hade bestämt att här skulle någon av oss bli ensamma.
Så vi bo här.
Så det här boendet funkar.
Mm. Ja.
Ja.
Utan då skulle jag försöka hitta något annat ställe att bo på. Jag är så att jag gärna vill se något positivt i allting. Men det var väldigt svårt här. Mm.
Mitt i sorgen.
Mitt i eländet. Jag vände mig till andra banker som hade bättre hemsidor. Fick faktiskt ett lånelöfte på en bank med min dotter som medsökande. Det var inga som helst problem. Jag försökte få kontakt med min bank här i Tyresö. Omöjligt. Men efter många om och men, när jag hade så att säga säkert för mig själv att jag kan bo kvar, då bestämde jag mig för att nu ska jag ta kontakt med min bank igen.
Mm.
Och då fick jag tag i en kille av en slump som faktiskt förstod vad jag sa.
En riktig människa?
En riktig människa, fast bara per telefon, men ändå en riktig människa. Och han lyckades hjälpa mig på olika sätt så att jag fick behålla mitt lån själv i min ursprungsbank. Men hemsidan ser fortfarande ut som att man måste låtsas att man köper ett hus för att få det.
Mm.
Ja, hade de haft en annan hemsida och en annan vokabulär och ett mänskligt möte så hade det här inte hänt.
Nej.
Så det är vad jag önskar att bankerna ska ha.
Mm.
Men det går ju åt andra hållet. Det blir ju mer och mer digitaliserat. Svårare och svårare för äldre människor som inte ens kanske kan göra någonting på telefon. Alltså
man måste ha ett bank-ID.
Ja, bara det. Alltså nu hör jag till de som är lyckligt lottade som fortfarande kan behärska det här hyfsat. Men alla de tanter, damer som jag har mött genom åren, som jag vet sitter i den här otroliga beroendeställningen till banken. De flesta av oss tycker att banken är någonting fint. Alltså någonting som man nästan är rädd för.
Ja.
När jag tänker tillbaka på mina egna bankrelationer genom åren så har jag alltid känt mig så tacksam.
Ja.
Och tänk att de vill ge mig det här lånet. Så snälla de är.
Ja.
När det är jag som försörjer dem har jag börjat tänka nu. Jag blir rosenrasande när jag tänker att jag ska vara rädd för dem.
Ja. Och sen tänker jag också det som du kan väldigt mycket mer då. Det här med att om en närstående dör så dröjer det inte många, det dröjer inte många dagar när de stänger alla konton.
Det dröjer inga dagar alls.
Nej, och det är ju då, har man gemensamma konton. Och jag vet när min mamma fick en stroke så skötte jag hennes ekonomi i 6 år. Och sen jag trodde hon skulle dö varje dag, men det gjorde hon inte. Hon levde 6 år borta i huvudet. Men då tog jag ju reda på, och då flyttade jag på pengarna, jag och min syster. För då tog jag på vad kostar en begravning. Jag visste ju inte ens det. För där sitter man som anhörig. Jag har ingen aning om att man kanske måste ut med 60 000. Och de pengarna hade hon i och för sig. Så vi flyttade dem till ett eget gemensamt konto där vi bestämde att de visste ju inte att vi, nu kanske är en brott, men vi skötte min mammas ekonomi. Det fanns inga banker i det då, utan jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. Jag skickade väl in de här blanketterna åt henne.
Det är jättelätt.
Ja, så att, eller vi hade allt på autogiro tror jag. Mm. Ja, men vi skötte i alla fall hennes grejer. Och då kunde vi klara av begravningen. För sen tog det, fast vi, hon hade världens enklaste lilla bo, vi hade, hon hade ingenting kvar, liksom, utan det var ju bara jätteenkel ekonomi i och med att hon hade varit på boende. Hon hade ingenting att sälja, hon hade ingenting. Och innan dess, när vi skulle gå igenom alla hennes, hur man skulle få ut hennes pengar på OK, på Coop. Alltså hon hade en massa små sluttar här och där. Till slut sa till min syster, jag ger upp. Jag håller inte på och jagar alla hennes kort. Om hon har 2000 kronor där och 500 kronor där. Alltså det är jättekrångligt när någon dör.
Det räcker inte att säga det. Det är ett elände.
Ja, det är ett elände. Alltså,
för mig var det så att jag kunde ju inte handla.
Nej.
För mina kort som jag har handlat för, de gällde inte längre.
Nej.
Jag kunde inte tanka bilen. Plötsligt så stod det, kortet gäller dig.
Därför att ni hade gemensamt,
gemensamt.
Kort.
Vi hade, allting hade vi gemensamt.
Precis så. Och det, visst, och det trodde man ju inte.
Jag kan inte föreställa mig att det skulle vara så här.
Ja, och när du träffade dem som du hade begravning för, då hade ju de bara startat den här processen.
De hade ingen aning om vad som skulle komma.
Efter det?
Nej. Och en begravning är dyr. Och jag förstår det, för det är väldigt mycket som ska till.
Vad kostar en begravning idag?
Ja, det rör sig uppåt 60 000 om man, om man har lite gäster.
Ja.
Men man kan få det billigt om man så att säga avstår från
allt.
Allt.
Mm.
Och man vill ju inte det i den situationen. Man vill ju göra så mycket man kan för den som är borta. Ja. Man vill ju både för sin egen skull och för den personen och för omgivningen ha en värdig avslutning. Mm.
Men går det, du som kanske kan det här mycket mer, för jag hör ju då SeniorNet här i Tyresö som håller kurser för äldre. De har ju pratat om att man kan skriva något papper.
Ja då, det finns så mycket papper man kan skriva, men det hjälper inte när den här situationen är inne.
Det gör inte det.
Nej, ja, jag har inte fått hjälp av framtidsfullmakter som det kallas för.
Ja, framtidsfullmakter.
Ja, man ska absolut skaffa det.
Ja.
Så att man har det. Men att det är en garanti, det törs jag inte säga, för att det hjälpte inte mig.
Därför att autogiro på den som är död gäller inte heller längre, va?
Allt som gick på autogiro på min mans konto, det kommer sen som papperskopior, pappersräkningar. Man är livrädd varje gång man öppnar brevlådan.
Ja, för att min pappa dog inte för så länge sedan. Då gick vi iväg till Nordea, han hade Nordea. Mm. Då fick man en speciell, då gick man tillbaka till papper, stoppa i en kuvert, skicka in till något speciellt ställe.
Ja, det kan man göra. Men innan de här praktiska sakerna är färdiga så är man ju helt slut.
Ja.
Och många är livrädda för det.
Ja.
Jag klarade väl det hyfsat för att jag var beredd. För jag hade ju ändå sett att så här är det.
Och ändå fast ändå, du kunde väldigt mycket om det här. Och har en son som är jurist.
Ja, det räcker inte, för man orkar inte i den här situationen.
Nej.
Och sen hade jag den här skräcken att jag kanske måste flytta över mig. Så när den släppte så kände jag att nu vill jag ändå få ett bra slut på det här med den bank som jag nu har fått lånet. Jag fick behålla mitt lån.
Mm.
Och då skulle jag åka dit för att göra det här så kallade arvsskiftet. Och det är också någonting fruktansvärt märkligt. Alltså det var med mig som med din mamma.
Ja.
Det var jag som skulle ta över det min man hade. Ja. Punkt. Ja. Inget mer.
Nej.
Inget mer. Det kan inte ha varit en minuts arbete.
Exakt.
Men hur som helst så hade jag då äntligen fått en tid.
Mm.
15.30. Mm. På förmiddagen ringer kvinnan och säger att det är inte klart med lånet. Vi får nog flytta på din tid. Och då sa jag har papper på att det är klart med mitt lån. Jag kommer 15.30.
Bra där.
Jag kom dit. Hon hade två papper. Hon ville ha min bouppteckning en andra gång för att scanna av. Och det fick hon. Det hade hon gjort förut. Men jag skrev mina namnteckningar på de där två pappren. Och så gick jag hem.
Mm.
Och kände äntligen. Men så upptäckte jag att fasen, jag glömde ju fråga hur lång tid det tar innan Olles pengar är på mitt konto.
Mm.
Så jag skriver ett mejl. Tänkte ta väl ett par bankdagar, det brukar det ta. Och fick svar 5 till 6 veckor.
5 till 6 veckor?
Ja. Och då kände jag att nej, nu tror jag att jag liksom inte orkar mer.
Nej.
Och då hörde jag mig igen. Och så fick jag veta då att den lokala banken skickar bouppteckningar till någon central historia, någon annan avdelning som sköter det. Och där har de så väldigt mycket att göra så det blir kö där. Mm. Och då undrade jag om de kanske kunde tänka sig att man hade två köer då. En för sådana här enkla som jag och en för komplicerade bouppteckningar.
För det måste finnas mängder med, komplicerade
det är klart att det måste finnas.
Och en massa lurendrejerier.
Säkert. Mm. Men jag väntar fortfarande. Jag har inte fått pengarna än.
Nej men herregud.
Och det har gått 2 veckor nu. Så att jag förstår liksom inte. Jag känner det som att de lånar ju mina pengar nu. Nu är det mina pengar som banken disponerar i 6 veckor. Ja. Vad gör de med dem undrar jag.
Men alltså det här är ju otroligt, Monica Englund. Du är en kapabel kvinna. Kanske inte dina bästa år just nu. Men du har ju huvudet kvar. Och att det ska bli så här krångligt så att du har ju förstås pratat med Sickan då på ja. För att när man går på hälsoteam så berättar man ju vad som rör sig i huvudet oavsett om man får massage eller om man nu får för någonting där. Jag går på IR-bastu där och jag pratar med Sickan och vi träffas också. Alltså det här är ju sånt som får vem som helst att bryta ihop.
Alltså jag tycker det är så oförskämt ja. För att jag har flyttat pengar mellan de här 2 kontorna.
Ja.
Ja, säkert flera gånger i veckan. Det tar inte en sekund. Det tar Nej. Ingen tid alls. Man trycker på en knapp.
Man trycker på en knapp.
Och varför det ska ta 6-7 veckor, det är obegripligt.
Ja.
Att jag förstår att det finns komplicerade saker. Jag förstår att man inte sitter och rullar tummarna inne på banken. Jag fattar ju att de arbetar och de försöker säkert att göra allt vad de kan. Men det måste vara något fel i själva organisationen i alla fall.
Får jag säga, nu kommer jag komma med mina teorier. Jag tycker att vi lever i en byråkratisk mardröm just nu. Alltså. Det är bara att öka på all den här, vad ska man säga, hur man håller på med, för hedliga människor. Det spelar ingen roll om det skaffa ett nytt bank-ID eller skaffa ett nytt pass. Eller allting blir krångligare och krångligare. Även för en förening idag måste vi registrera massa saker hela tiden. Så att det är ju liksom en del av den här nya, vad ska man säga... Det är, om du har varit med i ett frihetsparti eller ett parti som heter Liberalerna så det håller vi på till motsatsen. Det är enormt mycket övervakning, det är enormt mycket krångel. Och sen tänker jag så här, det här är min teori, du får höra och säga vad du tycker. Men det är som att de svagaste idag, det är folk som är äldre, som inte har dina resurser. Det vill säga, du har talets gåva, du är en smart människa, du har en son som är jurist. Tänk då att vara en vanlig äldre idag. Som kanske inte har några anhöriga som heller fattar de här sakerna.
Jag förstår inte hur de ska klara sig faktiskt.
Det fattar inte jag heller.
Det är helt det är förfärligt.
Ja.
En av mina bästa vänner, en välutbildad person, läkare till professionen. Hon lider varje gång hon måste göra något med sin telefon.
Ja.
Det är inget fel på hennes vetande, men bara det att sitta och knappa och fixa och dona med telefonen är skräckinjagande.
Ja. Och det är också så att även liksom när man ska beställa en tid hos doktorn, man chatta. Min man blir galen. Jag är digital och han analog. Han blir galen när han säger, jag vill inte chatta, jag vill boka en tid.
Ja.
Och då hela det här nya språket, och han fattar inte ens vad han ska gå in på. Och sen, jag tänker så här, den här gruppen som är så stor egentligen i Sverige, äldre. Och ännu värre de äldre som är någon annan som sköter deras liv. Alltså, jag fattar inte varför man...
Men det mänskliga är borta. Vi har det som fattas är det mänskliga mötet.
Ja.
Att skapa relationer mellan människor. Det är ju det som vårt liv går ut på, tycker jag.
Ja.
Att man träffas, att man ser varandra i ögonen.
Exakt så.
Och att man hjälps åt.
Ja.
Men nu med AI. Ja, det är ju AI som sköter det här åt oss. Det är ingen mänsklig person man chattar med, utan man chattar ju med AI.
Man chattar med en robot.
Ja, och det är ju förfärligt.
Alltså. Ja, det är förfärligt tycker jag också.
Och man undrar vart det ska ta vägen.
Nej. Men då nu har jag försökt att säga, eller jag är tvungen att spy galla lite grann, både på det här att man utnyttjar svaga människor, för det är det man gör. Jag tror att äldre människor har mycket större respekt för banken, eller myndigheter, bråkar inte lika mycket. Och ja...
De kan ju inte bråka, för de får ju inte tala med någon.
De får inte tala med någon.
Alltså man får en röst i telefonen som säger att du kan inte få något möte. Alltså man vill komma dit.
Och så säger de, enligt GDPR kan de också säga. De kan skylla
vad
på
betyder
en,
det?
Den här lagen om data. Den kan de skylla på. Vi får inte prata om det, vi får inte lämna ut det, vi får inte göra det. Så ibland så är det också, de gömmer sig bakom en massa byråkratiska grejer. Och det här hoppas jag att någon lyssnar på. För det här borde man verkligen ta itu med. För att om du drabbas, Monica Englund, då är det i stort sett alla som drabbas av det här. När deras anhöriga går bort.
Ja, på ena eller andra sättet så får man ju lov att förhålla sig till att man inte kan leva sitt vanliga liv.
Nej.
Det är bara så.
Nej.
Nu är jag tacksam att det ändå, i alla fall på pappret då, har rätt ut sig. Så att jag känner mig trygg med att jag kan bo kvar så länge jag själv vill. Det är inte alls säkert att jag vill bo där så väldigt många år till. Jag kanske inte kan det helt enkelt.
Har ni ordnat så att det går att bo där även om man inte, om man hamnar i rullstol?
Ja, har ni allting sånt gjorde vi ju.
Ni gjorde
vi satte
det.
Till och med in en hiss.
Ni gjorde det?
Ja.
Vad bra.
Ja.
Så ni har liksom förberett er på?
Vi räknade med, alltså på något konstigt sätt så tror man att man ska dö samtidigt. Alltså,
ja, visst, det gjorde konstigt.
Vi pratade ju sällan. Vi pratade om när vi blir gamla.
Ja.
När vi blir gamla så ska vi göra si och så ska vi göra så. Men det var precis som att det kom som en blixt från klar himmel att det är ytterst sällan människor dör samtidigt.
Och så
men
säger...
för mig blev det ändå som en överraskning. Och jag tror det är för de flesta.
Ja.
Man tror på något sätt att det blir något undantag. Vi kommer nog att vara här till vi...
Och så säger man, om vi blir gamla, om vi dör, om vi blir sjuka. Ungefär som det finns ett alternativ.
Ja, men det brukar jag säga på mina begravningar.
Ja.
Att trots att jag då står där så känns det som att jag säger om jag dör.
Ja.
För det är så skönt med det där ordet om.
Ja.
Det håller ju döden på lite avstånd.
Ja, det gör det.
Men jag tror att man innerst inne tänker, det blir någon undantag för mig. Men det blir ju inte det.
Nej.
Inte för någon.
Nej.
Alltså.
Nej. Men de här praktiska sakerna, som du sa, om man nu försöker tänka till. Det här med att ha gemensamma konton är alltså inte rekommenderbart om man har behov av de pengarna. För de låses.
Ja, de låses. Och framförallt det här med att ha gemensamt lån.
Mm.
Det är någonting som jag är väldigt förvånad över. Vi tog ju det här lånet 2017.
Mm.
Då var vi 75 år gamla. Det var ingen som överhuvudtaget nämnde att det kunde bli problem när en av oss gick bort.
Nej.
Det var precis som om de också trodde att de dör nog samtidigt. Alltså, det var som en outtalad fråga.
Ja, ja.
Och ändå hade jag ju då, känner jag ju till att just det här med gemensamma lån är ett bekymmer.
Ja. Tror att det finns några, oftast när det är såna här grejer så brukar man, det brukar dyka upp massa firmor. För att det är samma sak med bouppteckningar och de här papperna. Jag tror vi skulle betala 10 000 för en lätt bouppteckning och 10 000 för det här andra pappret man gör efteråt.
Ja, det kommer reklam om allt möjligt.
Ja, alltså. Så det finns firmer som nyttjar också massa människor som säger vi fixar alla dina grejer åt dig. Monica Englund, alltså jag skulle vilja prata om dig med så mycket. Jag skulle vilja göra fler program med dig för att alla de här ämnena som du har kommit fram till nu efter ett långt yrkesliv och även väldigt mycket erfarenhet av politik och fackligt arbete och nu faktiskt det här med både vigselförrättare och begravningsofficiant heter det va?
Mm.
Det är ju sådana här ämnen som jag tycker är, det kan man prata om hur mycket som helst. För jag tror att det inte är så många som vet.
Och döden pratar vi ju aldrig om.
Nej, det gör man
och
inte.
Och det är, tror jag, något av... Ja. Det borde vara det viktigaste vi gör.
Ja. Det kan vi göra nästa gång vi träffas. För det här programmet kommer jag att låta... Det ska man få höra under sommaren. Och ni som, för vi har nämligen en sommarslinga som går hela sommaren. Och det här spelas ju in nu i början av juni när sommaren precis har börjat och ja, världen är som vackrast. Men jag tror att ni som hör det här programmet, ni får gärna höra av er om ni vet någonting hur man ska göra. För att det borde finnas en massa jurister, en massa människor som jobbar med sånt här och talar om så här borde man göra. För när det inte ens funkar fast du har gjort allting rätt, då fattar jag inte med de stackarna som inte har en aning om de här grejerna, hur de ska klara det.
De som inte har en datorkunnig person vid sin sida har inte en chans.
Nej, precis så. Tack så mycket Monica Englund för att du kom hit.
Tack.
Och jag som har haft det här viktiga samtalet. Och sen är det kul att prata med Monica. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.